Det är tisdag den 3 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson. Och idag befinner jag mig på en nyöppnad skola, eller Ukrainian Children Activity Center. Och det är inhyst i Nordiska museets lokaler här på Djurgården i Stockholm. Centret öppnade i april och ger 100 ukrainska barn i åldern 5-10 år som kommer till Sverige chans att fortsätta sin skolgång. Initiativtagare är bland andra Fredrik Hillelsson, vd på Novare. Och du Fredrik är med i podden idag. Välkommen! Och välkommen till dig Delal Apak. Du är också med här. Du är projektledare för Aktivitetscentrum och du håller i den dagliga verksamheten där. Fint. Det är ju så att enligt Migrationsverket så är det drygt 32 000 personer som är på flykt från Ukraina och som har sökt skydd i Sverige. Och av dem är nästan 12 000 barn. Något av det viktigaste för de här barnen är att fortsätta få gå i skolan. Och det är inte bara deras rättighet att göra så. Det ger också mening, normalitet och deras utveckling kan fortsätta trots att ett krig har satt stopp för nästan allt annat i deras liv. Med detta som utgångspunkt började du, Fredrik, arbetet för att snabbt kunna ge ukrainska barn i skolåldern en första skolvardag i Sverige. Kan du berätta hur du började regera? Hur börjar man något sånt?
Ja, alltså, initialt så var nog tanken att jag skulle försöka, eller vi skulle försöka hjälpa till med att ordna jobb åt flyktingarna. Och då träffade jag ganska snabbt ett antal kvinnor, för det är 50% är ju kvinnor som har kommit. Och det som slog mig då var att de hade alltid med sig sina barn.
Ja.
Ett, två barn. Och då förstod jag att okej, om vi ska fixa jobb åt dessa flyktingar, då måste vi göra någonting åt barnen. För det är inte så kul att hänga med mamma hela tiden. Liksom. Och då var min tanke att okej, men de har inte skolplikt. De behöver inte gå i svensk skola.
Nej, de har rätt till, men
de har
inte skyldighet.
Men inte skyldighet.
Just det.
Och då tänkte jag, in med dem i svensk skola. Mm. Och då ska ju skolorna, kommunerna erbjuda inom 30 dagar. Jag har hört att vissa skolor eller kommuner är blixtsnabba. Mm. Och vissa skolor tar längre tid.
Ja.
Och vissa klarar inte 30 dagar.
Mm.
Och då tänkte jag, men varför inte skapa ett alternativ, ett komplement? Och det var då jag och Delal började diskutera det här. Att vi ska se om vi kan starta ett aktivitetscenter. Och då frågade vi en ukrainare, vad tycker du? Då sa han först, och det är en man, och han har fler än tre barn. Och då är man inte desertör. Då har man fler än tre barn, för man lämnar Ukraina.
Är det så?
Ja, det är viktigt. För jag trodde han var desertör. Ja. Men jag frågade honom direkt, nej, jag har inte desertör. Jag har fyra barn, så. Men då var hans spontana tanke, precis som min. Det är klart de ska in i svensk skola.
Mm.
Men sen mejlade han mig en par timmar sen. Du, Fredrik, jag har funderat på det här. Och vi tänker, när kriget började, då tänkte vi sekunder, minuter, dagar. Sen när vi flydde Ukraina, då började vi tänka månader. Vi vill tillbaka till Ukraina. Men vi tänker ganska kortsiktigt, en månad, tre månader, sex månader. Och det var då tanken sa att varför inte starta, eller hur det var? Varför inte starta någonting?
Ja, framförallt få till ett tryggt sammanhang och ett sammanhang för barnen att vara i på dagarna, så att också föräldrarna får möjlighet att, precis som Fredrik var inne på, söka jobb eller ställa sig i kön till Migrationsverket och försöka reda ut det här med boenden. Det är svårt när man har barnen med sig hela tiden. Och sen ska man också komma ihåg att de här barnen har ju liksom redan tappat en del av terminen och det de skulle ha börjat med. Så det vi tänkte var, kan vi försöka fylla på med både det här trygga sammanhanget men också faktiskt undervisning fram tills att de antingen kommer in i svensk skola, för det är väntetid där. Även om du ansöker så behöver du vänta i alla fall 3-4 veckor. Eller tillbaka till Ukraina eller vad det nu må vara. Men att de får ett sammanhang som ändå på något sätt känns bekant.
Mm.
Och hur skapar vi då det? Jo, genom att faktiskt ha ukrainska lärare.
Ja.
Så det vi gjorde var att vi började gå ut och leta efter dem.
Hur gör man det? Hur hittar man dem?
Nej, men vår tanke var att vi svenskar ska supporta ukrainarna. Och ukrainarna ska göra mycket av arbetet själva. Mm. Så den här fantastiska mannen Dennis då, honom anställde vi på en gång. Och så sa vi så här, nu vill vi att du börjar leta efter ukrainska lärare.
Han lärare, Dennis?
Nej, han är ingenjör. Mm. Och har jobbat i Bryssel, så han förstår både liksom vår kultur och ukrainsk kultur. Så han satt igång och tog dagen efter och sa, nej Fredrik, nu har jag 20 stycken lärare som söker. Så att det var intervjuer för att liksom hitta de första 4 lärarna som idag, totalt är det 11 idag tror jag. Bara 5 är lärare, resten är supportstaff.
Mm. Vi har dels supportstaff, sen har vi en psykolog, vi har administratörer. Så att vi liksom har fyllt upp som ett skolteam.
Ja.
Sen var ju det roliga, liksom, okej, bra. Lärare ska försöka hitta barnen, det är nästa fråga. Men sen var det då frågan, vad ska vi vara någonstans?
Ja.
Och då tänkte jag, okej, vi har kontor i stan. Ja, det finns ganska mycket tomma kontor.
Ja, ja.
Och så började vi ringa runt i vårt nätverk, så vi har byggt upp det här beredskapslyftet på den här föreningen ett års tid. Men sen var det någon som tänkte, sommar, vår, är det så smart att vara inne i innerstan? Och då var det någon som sa Djurgården. Ja. Och då i mitt bakhus kom jag på att efter andra världskrigets slut, då öppnade Malmö museet upp för flyktingar.
Mm.
Och då tänkte jag, just det, Nordiska museet. Och jag som jobbar med rekrytering, jag har alltså rekryterat Sanne Hobe för 8 år sedan hit, om det är danska.
Mm.
Så då ringde jag henne en fredag och frågade, du Sanne, vad sägs om att ta emot ett antal, 100 ukrainska barn? Och så med min jobb på en gång. Men så sa han, men pass, jag måste fråga mina medarbetare vad de tycker. Så ringde han efter en timme och så frågade vi kör.
Mm.
Så vi var här redan på måndag. Ja. Dagen efter, eller hette helgen.
Mm. Mm.
Och det som är bra med ett museum är att 1. Det finns toaletter. 2. Det finns en restaurang. 3. De är vana att ta emot barn. Så när de sa 100 barn, ja, i helgen hade vi 1500 barn.
Mm. Mm.
Så det var lite gulligt.
Men var det första alternativet som du kom på? Eller hade ni provat något annat först?
Nej, jag pratade med SE-banken. Jag pratade med flera andra företag. Alla var jättepositiva. Alla letade efter kontorset. Men sen insåg vi bara att nej, nu, det här, vi måste tänka om. Det här blir inte bra för barnen.
Nej. Och nu är ni här.
Mm. Ja. Mm. Och de här 100 barnen. Jag tror det var 70 de första veckan. Det här är tredje veckan. Alltså det gick på veckan tror jag.
Ja. Men du, det här har jag har talat med dig tidigare om just beredskapslyftet.
Mm.
Och du är en person som ser möjligheterna, men jag ser tvärtom då, problematiserar från det politiska hållet.
Journalister.
Ja, precis. Så det jag vill veta då, det är vilka, alltså hur svårt är det, eller vilka hinder möter ni på vägen? Vad är det som sätter stopp? Om det, ja, för det gör det ju alltid, men ni kommer vidare men, sen.
Det här är ju ett aktivitetscenter. Vi är ett komplement för de här barnen. Och vi har utgått från vad föräldrarna tycker är bäst för sina barn. Alltså vill de ha barnen här på det här aktivitetscentret eller integrera in dem i svensk skola? Det är upp till dem som bestämmer. Jag skulle säga det att sen har vi bestämt från början att inte kritisera vår regering, inte kritisera staden,
nej,
regionerna. För det känner ingenting till.
Nej.
Utan det är bättre att agera och förankra och berätta. Så jag var i kontakt med ordförande för Lärarförbundet och frågade, vad tycker du om det här? Jättefin idé. Jag pratade med Stockholms stads finansborgarråd.
Du förekom kan man säga.
Ja, eller förankrade jag det.
Ja.
Att förankra saker.
Mm.
Och sen om vi gör något fel eller om vi kritiserar oss, då får vi jättegärna göra det. Men vi åtminstone försöker göra något.
Mm.
Eller vad säger du då?
Mm.
Nej, jag tror, vi har väl kanske inte riktigt den inställningen eller att vi ser problem, utan vi löser saker under tidens gång. Det behöver man däremot vara på något sätt lösningsorienterad, annars blir det svårt.
Ja, och annars blir det nästan tröstlöst, istället för att se som att vi bara går vidare. Och vad består ditt arbete i? Kan man säga att du vore rektor om du var en skola?
Oj, ja, kanske. En väldigt handlingsorienterad rektor.
Det är bra.
Så allt från... Ja, med relationer med museet, se till så att det funkar bra. De här bitarna som Fredrik var inne på, se till så att barnen får mat varje dag. Se till så att barnen får också delvis svensk undervisning som börjar bakat in i schemat. Besöka olika museer, kontakten där. Egentligen stötta lärarna med allt vad de behöver. Mycket är ju praktiskt.
Det är så.
Ja, Mycket är, jag var och köpte bomullsrondeller igår för barn blödde näsblod.
Ja. Plåster.
Ja, precis. Sådana saker. Men också till att de kommer och frågar mig, men Delal, tror du att vi kan få gå till Skansen med alla 100 barn imorgon? Ja, men det ska jag se till att lösa. Så mycket så hela tiden hands on. Annars själva undervisningen och de bitarna, det är det väldigt viktigt att lärarna själva får sköta. Ja. I och med att de också tittar på den ukrainska läroplanen, vad har barnen missat, vad kan vi fylla på? Mm.
Och det som är fantastiskt är att jag pratar natur och kultur.
Ja, ja.
Har laddat ner hela den ukrainska alla årskurser digitalt.
Så att, det är motsvarande läroplan.
Ja, läroplan. Och den har blixtsnabbt kört ut över hela Europa.
Ja.
Så att, det finns en gratis grej på natur och kultur. Och jag menar, min fru jobbar på Dramaten och de kommer gå och se en föreställning där. Vi kommer besöka Nobelmuseet i maj någon gång. Så att vi gör olika typer av aktiviteter.
Snart kommer även svenska skolbarn vilja gå här.
Ja, vi är faktiskt redan i håller på att planera en aktivitet med svenska skolbarn. Ja. För att det blir den 30 slutet på maj. Så det är redan på gång. Så hela tiden så här, man kommer på idéer. Sen är det ju också så här att folk och företag och organisationer är ju väldigt stöttande.
Ja.
Så kommer vi på en idé eller någonting vi vill göra eller någonting vi behöver, så har vi hittills inte fått ett enda nej.
Det är snarare så att det är väldigt bejakande än att ni möter motstånd.
Alltså motstånd, jag har inte känt något motstånd. Tvärtom.
Så är det nyfikenhet.
Ja.
Sen finns det ju alltid en risk att folks välvilja blir fel.
Ja, hur då?
Typ att, kan vi ta en insamling så att alla barnen vill kan få massa kläder? Då säger jag, men jag har träffat många ukrainare. Vi hade en lunch med 30 ukrainare hemma hos oss en vecka sedan. Det är ett stolt folk, de klarar sig själva. De vill inte ha allmos, de vill ha rätt för sig. Så att när vi tror att vi ska pracka på en massa kläder, då går vi fel.
Det där är jätteintressant, för det har ju varit en diskussion också när vi har försökt göra insamlingar och skicka till exempel kläder men även kramdjur och sånt. Så det, viljan att ge styrs mer av den viljan än vad de behöver.
Ja,
och att det är bra att lära sig vad det är, och det får ni kunskap om.
Nej, och jag kommer ihåg, jag var i Thailand på tsunami 2004 och då ringde en israelisk vän. Alla andra svenska vänner, hur mår du Fredrik? Israelen ringde, vad behöver du? Det är ett annat mindset. Och det är det jag kan ge uttryck för.
Och det är också kanske av historien. Om man är Israel så har man varit haft
det. Eller Palestina.
Ja.
Ja, jag tror att vi svenskar har ju inte så mycket erfarenhet av det här. Och då kan ibland välvilja istället bli björntjänster. Men där är vi duktiga på att säga antingen nej tack eller säga, men kan vi inte göra det här istället? Det här behöver vi faktiskt. Och då får vi istället ett ja.
Ja, men när det här hemska kriget började 24 februari så var det massa människor som var Fredrik, vi måste åka ner till gränsen. Vi måste göra någonting. Och då bara så här, nej, vi ska inte göra någonting. Vi ska låta de duktiga NGO:erna, Rädda Barnen, UNHCR, Röda Korset, de ska stå där. Vi ska inte göra det. Och det var så vi egentligen, så vi var ganska avvaktande i början. Och sen det första aktiviteten vi gjorde, det var ju egentligen, och det gör vi fortfarande, det är egentligen att hur kan vi finna trygga, säkra boenden för flyktingar? Det var det första vi gjorde.
Ja, berätta, för det var just det jag hörde om först.
Ja, det var Oskar Stegeunge på Wallenbergstiftelserna som kom på den idén. Och han har pluggat ihop med en kille som är på Airbnb.
Ja, för ni kopplade ihop det som redan finns av funktioner.
Ja,
och så gjorde en ny funktion.
Ja,
och vilka använde Airbnb? Och...
Ja, det var Airbnb och sen så var det Migrationsverket och sen var det Stadsmissionen och Rädda Barnen. Och tanken har ju varit då att Migrationsverket ska anbe NGO:erna om hjälp med tillfälliga boenden. Och sen skulle NGO:erna då gå till den här databasen där vi hade säkrat att det inte var pedofiler och annat elände som kunde erbjuda boenden. Sen har ju visat sig att det här inte funkat i praktiken, för jag tror att Migrationsverket har ju tänkt om med att man ska försöka få ut flyktingarna över hela Sverige.
Ja.
Så att det har inte blivit något flöde, men vi ska vara medvetna om att av de här 32 000 flyktingarna så är det nästan 60% som har så går privat och löser sin egna boende. Och det vi har hört är att om du kommer till Sverige då skickas du upp till Norrland. Det är inget fel på Norrland, tvärtom. Men det är en rädsla att hamna som syrierna i små kommuner utan möjlighet att försörja.
Mm.
Så Så det gör att, att många ukrainare, de säger till mig på hemsidan att de varnar att ta hjälp av svenska myndigheter för att då så åker du, och då försvinner du.
Så det som uppmanas då de här, vad ska jag säga, communities där den säkert får information, det är snarare att klara av det själv, att hitta egna vägar.
Och då kan man säga att de som är rika, de första som kom till Sverige var de med egna bilar, de med pengar. Men sen ska jag medveta om att många nu som kommer har inte råd att ta sig till Sverige. Utan då är det ju många frivilliga organisationer som åker ner och hämtar med bussar och sen tar dem till Sverige.
Ni pratar också om det här med, det ska vara dagskollo på Tekniska museet. Vad är det för något?
Ja.
Det är kanske är en överraskning. Det kanske
ingenting är klart, men vi har inga hemligheter.
Men det är precis, men vad har vi för det?
Ja, nej, som sagt, inte klart, men vi har en god dialog. Det vi vill egentligen, det är så här, vi kommer vara här och driva aktivitetscentret fram till den 30 juni. Ja. Men vad händer sen?
Ja.
De här barnen kommer inte komma in i svensk skola över sommarlovet. Men de
åker inte till sommarhus.
Nej.
Med mamma och pappa.
Nej. Liksom föräldrarna kanske fortsätter att arbeta då.
Ja. Förhoppningsvis. Så det vi tittar på nu, det är om vi kan starta upp en, om man vill kalla det sommarkollo eller sommarskola för barn. Dels för många av de här barnen att få fortsätta, men också förhoppningsvis att kunna få in lite fler barn.
Ja.
Och koppla ihop så här både om det nu blir Tekniska museet, att både få in de här tekniska bitarna som de är väldigt duktiga på att jobba med barn, men också klassiska sommaraktiviteter som att bada och
nej, men det som är hett, alltså det är så att på Djurgården finns ju ett oerhört tajt nätverk av museum, och jag menar Nordiska museet är ett spritmuseum, Ingrid Läffra har vi fått, där har vi ett jobbcenter på gång. Och sen hörde de av sig och då fick vi ett samtal från Peter Skog på Tekniska museet. Så Fredrik, vi är jättegärna med en dialog med. Och det vi känner nu är ju att vi har anställt 11 ukrainare, vi har 100 barn. Vi känner ett ansvar för de här människorna och barnen. Och vi vill ju inte att de ska liksom vara sysslolösa i juli augusti. Och jag menar, har inte mamman ett arbete, då lever de på 2, 3, 4, 5 tusen kronor i månaden. Och det räcker inte långt.
Nej.
Ja.
Men just de här informella nätverken, är det ett, kan man säga, ett nytt sätt att arbeta på? Ofta så går man ju till institutioner som finns, som kanske är kommunen och socialtjänst. Och,
ja. Det tar ju lite längre tid.
Ja.
Så är det. Sen tror jag att man gör ju det också. Men jag tror att det är ju vi i näringslivet väldigt bra på. Okej, men vad kan vi göra här och nu? Sen har vi fortfarande dialog med myndigheter och liksom framåt. Men om vi vill göra någonting nu, då behöver man kanske mer.
Det är verkligen en förmåga att komma från näringslivet och så in i civilsamhället i någon mening då. Och så alltså arbeta som man gör i näringslivet. Istället för att be om lov så ordnar man det.
Mm.
Ja, men i det här fallet kring sommarskolan, där har vi en nära dialog med Stockholms stad och Östermalms stadsdelsnämnd om vi kan samarbeta. Så där hoppas vi att vi kommer kunna söka någonting. Så att staden ihop med näringslivet finansierar sommarskolan. Det vore fantastiskt om vi får till.
Mm.
Men jag, alltså de här två åren i Stockholms stad, jag har bara goda erfarenheter.
Ja,
de vill verkligen, de försöker. Och sen har de sina regler och det ska vi respektera. Och kan vi inte följa de reglerna, då får vi ingen hjälp.
Nej, det är så. Och finns det en, jag ska säga på den sidan, är de... Ibland kan man ju uppleva myndigheter och kommuner som lite styrnackade sådär. Det är inte så smidigt. Är det något ni möter eller är det något man också löser?
Jag skulle säga så här att en tjänsteman har ju sina regler. Och när jag pratar med vissa tjänstemän, då är det som att prata med en vägg.
Ja, med en regel.
Ja, och sen när jag pratar med andra så är det så att man känner att de gör allt vad de kan för att kunna hitta utrymme för att kunna fixa det helt enkelt. Så det handlar mycket om individens civil, courage, integritet.
Mm.
Men många i det här landet styrs av rädslan att göra fel och då gör man ingenting. För då har man gjort fel. Jag tycker att man har gjort fel.
Mm. Vad säger du, Dylan?
Nej, men jag tycker det är intressant också, för det har ju varit lite så vi har jobbat de senaste 2 åren. Att vi startar upp någonting, men sen kommer faktiskt också, om det är Stockholms stad eller om det är NGO-er, och ta del av det vi har gjort. Och kanske än mer kan bygga vidare på det. Och det är ju så vi vill arbeta. Att det ska ge ringar på vattnet.
Ja, positiva ringar på vattnet.
Ja, absolut. Jag tror att
när vi startade aktivitetscentret, då var finansborgarrådet här, Anna Kärlemy, på invigningen. Och sen så hörde de av sig från staden och sa, Fredrik, vill ni göra någonting? Vi vill gärna vara med, för det här är viktigt för att stötta barnen. Det är en positiv.
Ja, det är något intressant i detta är också hur det är då civilsamhället, näringsliv och det statliga eller kommunala, hur det möts någonstans. Och det är ju olika, man jobbar ju på väldigt olika sätt inom de här sfärerna. Finns det någonting där som krockar ibland? Just för att man har ju olika uppdrag och olika kulturer. Det kan ju vara näringsliv snabbare.
Problemet är att vi i näringslivet tror att vi är allsmäktiga och vi är liksom alltid bäst, vilket vi inte är. Så att det handlar ju om en arrogans och drivighet från alla. Jag brukar prata om de här stuprören. Alltså i början av pandemin, när vi startade mars 2020 och snabbutbildade alltså 300 kabinanställda som är ute i vården, då var samhället med överallt. Allt från ministrar som ringde till alla vill hjälpas åt. För då var det kris i vårt land 2020. Jag skulle säga att det här Ukraina-kriget har också gjort att nu samarbetar allt och alla. Men sen när det här börjar klinga av, då går vi tillbaka i våra silos och så börjar vi problematisera. Så jag hoppas ju att vi kan hitta ett sätt att samhället, eller stat, kommun, region, NGO och näringsliv, att vi kan samarbeta bättre. Där är vi inte idag. Alltså,
men det är intressant, för det är nästan en läroprocess från i alla sfärerna då, att man lär sig att göra det lite snabbare. Ja. För vi funderar på det, eftersom du började då med kabinpersonalen där. Kan du säga att har det blivit enklare att göra den här sortens insatser? För det var ju något av det första som gjordes i Sverige av det slaget. Man faktiskt går in på arbetsmarknaden och bara ordnar det. Man gör det som andra bara pratar om. Är det smidigare nu? Har de kringliggande lärt sig av det som har varit?
Nej.
Lika svårt.
Nej, nu är det kanske bara att vi har vant oss.
Ja, just det. Ni har vant
oss. Alltså, vi har ett enormt nätverk, vilket gör, och jag har jobbat snart 20 år som chefsrekryterare. Man känner mycket människor och de här personliga nätverken och kontakterna, det är AO. Och förhoppningsvis har man då varit trevlig mot de flesta människorna. Men vissa vill ju inte ha med att göra av olika skäl. Men det rullar på bra, ska jag säga. Nej, men alltså Sverige som land, vi måste lyfta oss och se hur ska vi hantera det. För jag menar, allt det här med alla upphandlingsregler, allting som tar som tid, där måste vi bara inse att vi tänker om och tänka nytt och tänka rätt.
Och stryka över oss.
Ja, alltså bara så att när det är kris, då inträffar vi har våra upphandlingsregler, så vi kan, vi fastnar med de här tre leverantörerna. Och är det någon annan så ska man överklaga, ta bort allt sånt där och säga, nu är det kris. Nu gör vi det här, nu fixar vi det här. Där tror jag att vi har mycket lära av Finland. Liksom. Mm.
Men just de här kristillfällena, kan man använda dem? För en känsla av att det som hände under pandemin till exempel, som när ni var inne och skolade om folk väldigt fort. Mm. Det kunde man göra då. Det man skulle önska är att sen så lär näringslivet och institutionerna och staten av detta, så att det blir smidigare även till vardags. Men det verkar inte riktigt som att man lär.
Jo, men det tycker jag. Jag hade faktiskt nu precis timmen innan här ett möte med en NGO. Och där har ju de, det som är häftigt där är att de har ju mycket mer resurser och erfarenhet än vad vi har. Så där har vi sagt att så här, okej, men vi delar med oss av våra erfarenheter från det här. Hur kan ni bygga vidare och kanske göra det ännu större? Eller kan ni göra det nationellt? Eller, så där tycker jag ändå att det börjar hända saker. Sen är det klart att ju mer saker vi gör, så det är klart att det är väldigt tråkigt att det blir nya kriser. Men det gör ju också att kanske civilsamhället eller börjar känna till oss mer. Vi börjar bli mer betrodda i att men det funkar kanske att göra så. Eller vi kan titta lite på hur gjorde beredskapsbyter i det här. Hur kan vi bygga vidare på det? Det tycker jag ändå börjar komma mer och mer.
Ja.
Nej, men det här, alltså, förra veckan fick vi en fråga om vi kunde finna kylbilar. Att det är NGO i Lviv i Ukraina som åker 5 gånger i veckan till fronten med mat och så åker de tillbaka med döda människor som ska begravas.
Mm.
Och tack vare det här nätverket och Axel Jonsson och Axel så igår fick jag ett mejl från en transportchef på Dalab som sagt att jag har 3 bilar som jag kan köpa för restvärden.
Mm.
Så om man har veckat till Kristi Himmelfärd så åker ner ett gäng frivilliga unga män och kvinnor och lämnar de där bilarna. Så att vi kan ju göra massor om vi bara vill.
Mm.
Och om man har nätverk.
Mm. Kan man säga att om det är näringsliv, civilsamhälle och politik, är politiken den smala sektorn som är svårast att få med?
Min erfarenhet är att politiken, våra politiker, spelar ingen roll om de är röda eller blå eller vad som helst, det är att de gör utöva sitt inflytande via myndighetsverken.
Ja. Ja.
Och då blir det liksom, då blir det myndigheterna som nu ska råna 10 000 boenden. Vi går ju andra vägen. Vi börjar i lilla och så kör vi små piloter, lär oss av det, så växer vi upp. Och där blir det liksom en motsättning. Men det här stora, det, på pappret låter jättebra, men i verkligheten, här måste vi lära oss av varandra för att bli snabbare helt enkelt.
Ni är ju mer organiska, ni börjar med något och så funkar det och så får det växa.
Ja, absolut. Nej, men det vi har gjort nu som vi sätter om med, det är det här jobbcentret i Ukraina. Där är vi på samma, vi har löjligt enkelt. Vi går ut i våra nätverk, flera olika rekryteringsföretag, värsta konkurrenter, går ut tillsammans och ser, finns det jobb för ukrainare? Och sen när vi får in de här jobben, i Sverige just nu så finns det 209 000 lediga jobb. 209 000 lediga jobb. Och sen de jobben som kommer in, och det är självklart mycket inom hotell, restaurang och liknande, äldreomsorg. Och då har vi 4 ukrainska rekryterare som översätter annonserna till ukrainska. Går ut ukrainska Facebook-sidor och så söker de jobben. Och så får vi se hur många vi kan få ut. Men du var en svensk och tänkte, men nu måste vi validera det jag ser med deras kompetenser.
Jag kan tänka mig det.
Det där är som att vi svenskar är mycket bättre.
Ja, än vad det tycker vi ju.
Ja, och det där
är ett system.
Ja, och det är väl det som ställer till det.
Mm. Men det kommer ni förbi, just det där, ni måste validera och sånt. Det kanske man inte alls måste i vissa tjänster.
Det är bara löj.
Ja, det är bara löj.
Ja.
Jag skulle vilja fråga dig från den dagliga verksamheten. Nu har du varit borta ett par dagar. Det har hänt jättemycket. Är det något du kan berätta för våra lyssnare? Någon sån här särskild händelse eller någon person du har träffat eller någon elev? Eller?
Nej, men apropå då 1,5 dag. Jag var här sist i fredags och så kom jag tillbaka idag. Helt plötsligt, alla barnen var på väg ut när jag kom. Då pratar alla svenska med mig. Hej, hur mår du? Det gjorde de absolut inte förra veckan. Så att det går ju väldigt fort. Ja. Och det är väldigt roligt att se. Och förra veckan var det också så här, för i början då trevade jag mig fram på engelska. Men som ni såg jag förra veckan, man måste sluta prata engelska, man måste prata svenska. Så det är väldigt roligt att se att barnen blir liksom tryggare och tryggare och öppnare och sen är det roligt att följa undervisningen. Det är allt från matte till ukrainska och NO och allt möjligt. Det är roligt att sitta och tjuvlyssna ibland.
Ja, det förstår jag.
Mm.
Kan du tänka dig att bli lärare kanske?
Jag har faktiskt jobbat som lärare under hela studietiden. Och min mamma är lärare, så jag har det väl i blodet.
Ja, man har det i sin bakgrund. Har man det liksom. Och då har man också en känsla för glädjen i ett klassrum. Ja, det händer mycket där.
Min mamma var också lärare, så aldrig kunde bli lärare. Jag är alltså otålig. Det skulle inte funka.
Nej, det är någonting med barn. Jag kan sitta där hela dagen. Sen blir man trött i huvudet.
Ja, det tror jag.
Kan tänka dig ljudnivå när 36-åringar ska käka lunch samtidigt. Det är intensivt.
Och dessutom med lokalerna, de här stora stenhuset.
Ja.
Det kan bli ganska högt.
Men det är väldigt roligt. Det finns nog inget som slår att liksom se barn utvecklas.
Nej, men att komma in i Nordiska museet och se Gustav Vasa med jättelika valven. De tror att de är en Harry Potter-film.
Ja.
Och jag tänkte när de kommer tillbaka till Sverige om 20-30 år. Och så kommer de säga, där gick jag i skolan.
Ja.
Det tycker jag är häftigt.
Jag tycker det blir en bra avrundning på den här podden. Tack så mycket för att ni var med båda två. Och tack för det arbete som ni gör. Det är inspirerande för många andra. Vi hoppas att det smittar av sig. Tack till er också som lyssnat. Om ni har synpunkter eller idéer så kan ni höra av er till oss på ledarsidan@svd.se. Och tack till dagens producent Jesper Sandström, som det uttalas på norrländska. Hej hej!